Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så Herrens ord i den gammaltestamentliga texten för den 19:e söndagen efter trefaldighet. Så skriver profeten Josua i det andra kapitlet och från den första versen. Josua, Nuns son, sände i hemlighet ut två spejare från Sittim och sa: Gå och undersök landet och särskilt Jeriko. De gav sig iväg och kom in i ett hus där en sköka vid namn Rahab bodde, och där lade de sig att vila. Men för kungen i Jeriko berättade man: I natt har några israeliska män kommit hit för att bespeja landet. Då sände kungen i Jeriko bud till Rahab och sa: Lämna ut de män som har kommit till dig och tagit in i ditt hus. De har kommit hit för att bespeja hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sen sa hon: Ja, männen kom till mig, men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas sedan det hade blivit mörk gick männen ut, och jag vet inte vart de tog vägen. Skynda efter dem så får ni nog tag i dem. Men hon hade fört upp dem på taket och gömt dem under linskälkar som hon hade utbredda på taket. Männen skyndade efter dem på vägen till Jordan mot vadställena. Och så snart förföljarna hade gett sig av stängdes stadsporten. Men innan spejarna hade lagt sig gick hon upp till den på taket och sa: Jag vet att Herren har gett er detta land och att en skräck för er har fallit över oss. Ja, alla landets invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät vattnet i Röda havet torka ut framför er när ni drog ut ur Egypten. Och vad ni gjorde med Sichon och Og, amoréernas båda kungar på andra sidan Jordan, hur ni gav dem till spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta, och nu har ingen mod att stå emot er. Ty Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Lovar mig därför med ed vid Herren att eftersom jag visat barmhärtighet mot er skall också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det, och låt min far och min mor, mina bröder och mina systrar leva, liksom alla som tillhör dem, och rädda oss från döden. Männen sa till henne: Med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren, så att hon bodde i själva muren. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Hur tror du att Gud ser på dig? Hur tror du att han bedömer din ställning inför honom? Är det inte lätt att vi tänker att Gud som ser allt och vet allt om oss, att han liksom ser hela vårt liv som i ett panorama, att han skapar en bild av vilka vi är utifrån vad vi har gjort? Det är Marielle, och det är Jerry, och det är Leif, och det är Stefan. Skulle du vilja det? Hur skulle det kännas? Om vi tror att det skulle vara bra om Gud tog hänsyn till hela våra liv, så kanske vi bör betänka att till de stunderna så hör inte bara när vi var lydiga mot våra föräldrar, när vi var snälla mot våra barn, då vi hjälpte våra syskon och medmänniskor. I det panoramat så fanns också där de mörka stunderna. Tillfällena vi ångrar vad vi sa eller gjorde. Orden som sårade, tankarna som var orena och smutsiga, och när vi misslyckades med att leva så kärleksfullt vi borde mot Gud och vår medmänniska. Nej, det är någonting annat som definierar vårt förhållande till Gud. Vår ställning inför honom, det är evangeliet om Guds nåd i Kristus Jesus. Som säger, detta evangelium som säger, han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, låter han våra överträdelser vara från oss. Psalm 103, vers 10-12. Bibeln berättar om några personer som inte lät sitt förflutna beskriva dem som personer. En var Matteus, tullindrivaren. En annan var Paulus, som hade förföljt Guds församling. Låt oss idag följa en annan person. En annan person som inte lät sig definieras och beskrivas genom det liv som man kunde skåda i ett panorama, hennes gamla liv. Sjökan Rahab. Ja, det är så man kallar henne första gången hon nämns. Hon var en syndafull och oren person. En sjöka, vad är det för någonting? En hora. En som säljer sin kropp för pengar. Det är sån hon beskrivs. Men det färgar inte Guds bild av henne i fortsättningen. Bibeln nämner henne flera gånger senare, och inte utifrån vem hon var, hade varit, utan utifrån vem hon blev. Genom Guds nåd och genom tron. Hon nämns tre gånger i vårt Nya testamentet, och då inte som ett misslyckande, utan som ett föredöme för tron. Och vi ska idag se varför. Hur hon lät sig beskrivas. Inte av sin historia, utan av sin nyfödda levande tro. Vill du och jag också låta oss beskrivas, inte utifrån våra misslyckanden, utan utifrån Guds nåd, då ska vi följa med i dagens text och lära oss av den fantastiska kvinnan Rahab. Men låt oss först till bakgrunden. Moses var död. Israel hade tillbringat 40 år i öknen efter sitt uttåg ur Egypten. Ungefär 1400 år före Kristus så hade Josua efterträtt Moses som ledare för Israel, och nu stod man på gränsen till det land som Gud hade lovat att ge Abrahams, Isaks och Jakobs efterkommande. Den första stora stad som de måste ta över är den befästa staden Jeriko med sina mäktiga stadsmurar. De skulle inta den och tillspilloge alla invånare. Men innan man går in, då var man tvungen att få en bild av stadens försvarsförmåga och svagheter genom att skicka in två spejare. Folket i Jeriko var inte alls bekant med allt som hörde till det här, men de var bekanta med Israels folk som hade slagit läger inte så långt därifrån. Ryktet om israeliterna hade redan nått fram. Berättelsen om hur Guds hand hade varit med dessa befriade slavar. Och Rahab berättar idag. Vi har hört hur Herren lät vattnet i Röda havet torka ut framför er när ni drog ut ur Egypten. Och vad ni gjorde med Sichon och Og, Amorenas båda kungar på andra sidan Jordan. Hur ni gav dem till spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta. Och nu har ingen mod att stå emot er, ty Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Detta folk, Israel, som varken besegrades av faraos mäktiga armé eller amoréernas kungar, var nu på väg till Västbanken, till Jeriko. Det var alltså inte bara Rakel som fruktade för deras Gud, utan hela Jeriko. Men det fanns en stor skillnad mellan Jerikos befolkning och Rahab. Staden fruktade så att de ville kämpa emot Gud och hans folk. Precis som farao också såg alla tecken som Gud sände över Egypten. Men vad ledde det till? Jo, till att han ville döda Guds folk Israel, inte omvändas. Han fylldes snarare av hat än vilja till omvändelse. Och likadant var det med Jeriko. Men Rahabs fruktan, hennes insikt om att Herren, Israels Gud, var den enda sanne guden, ledde henne till en vilja att förenas med Guds folk. Hon ville ställa sig på den vinnande sidan, den vinnande gudens sida, snarare än att kämpa emot. Och hur många är det inte som ser Guds hand i tillvaron, i naturen, i skapelsen, i universum, men istället för att vilja förena sig med den allsmäktige så väljer man att bekämpa honom. Så var Paulus, minns ni, ända tills Gud fick ner honom på knä. Han berättar, vi föll alla till marken och jag hörde en röst som sa till mig på hebreiska: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Det är hårt och smärtsamt för dig att sparka mot udden. Jag sa, vem är du, Herre? Och Herren svarade, jag är Jesus, den du förföljer. Också idag finns det människor som vill bekämpa tron på den enda sanne och levande guden. Men den kampen upphör den dag Gud vänder en människa till Gud. Och det hade han gjort med skökan Rahab. Kananéernas, Jerikos befolkningsreligion, det var ingen fin tro. Folket var inga ädla människor. Man dyrkade en hel mängd gudar av olika slag. Men mest betydelse fick Baal, Osk och regnguden. Man tänkte sig att regnguden steg ner i dödsriket när torkan kom. Men så kom han tillbaka genom olika fruktbarhetsriter. Man menar att regnet kom tillbaka. Man förde tillbaka Baal från dödsriket genom rituell sex. Och därför hade Kanan tempelprostituerade kvinnor. Han hade också små helgedomar på kullarna med Baals figurer. Och man dyrkade Aseran, som var guden Els hustru, som symboliserades av en påle. Det förekom också barnoffer till gudarna. Staden Jeriko var igenbommad med väktare på murarna. Det finns ingenting som antyder att det var mer än en tillfällighet, rent mänskligt sett, att spejarna kom in just i Rahabs hus. Vi vet ju att ur ett gudomligt perspektiv så sker ingenting av en tillfällighet. Men det var särskilt enkelt och nära att ta sig in där eftersom huset var inmurat i stadsmuren, med fönstret vättande utifrån staden. Kanske var hon en tempelprostituerad, kanske var hon en vanlig sköka. Men bredvid detta så arbetade hon uppenbarligen med att framställa linfibrer som användes vid framställningen av lingarn som man sydde kläder av. Hennes tak, står det, var fyllt av linskälkar för torkning. Hon var ogift, men hon hade far och mor, syskon och syskonbarn i sin närhet. Hela Jeriko bävade inför folket Israel och deras Gud. Men det fanns en sak som skilde Rahab från resten av folket. Hon hade redan bestämt sig för att ställa sig på det invaderande folkets sida. Eftersom hon förstod att den enda sanne guden stod på deras sida. Och det gjorde hon redan innan hon talade med spejarna. För vad hade hon för skäl att gömma dem? Särskilt som hon riskerade både sitt och sina närståendes liv. Spejarna hade nämligen inte skött sin uppgift tillräckligt väl. De hade blivit upptäckta av vakterna. Som nu skulle föra fram kungens påbud. Lämna ut de män som har kommit till dig och tagit in i ditt hus. De har kommit hit för att bespeja hela landet. Men kvinnan tog de båda männen och gömde dem. Sen sa hon, ja, männen kom till mig men jag visste inte varifrån de kom. Och när porten skulle stängas sedan det hade blivit mörkt gick männen ut och jag vet inte vart de tog vägen. Skynda efter dem. Så får ni nog tag i dem. När de hade gömt sig bland linskälkarna på taket och vakterna gått så går hon upp till dem för att ge sin förklaring till dem varför hon skyddade dem. Men observera att hon hade redan agerat innan hon hade pratat med dem och fått några löften av dem. Hon hade redan definierat sig, beskrivit sig själv, inte utifrån vem hon hade varit hela sitt liv, utan som inte vem hon hade varit hela sitt liv, det vill säga som tillhörandet avfallet folk, kananierna, med en avgudisk religion och omoraliska seder, och inte utifrån sin ställning som sköka. Hon hade börjat beskriva sig själv utifrån den hon var när hon ställer sig på Guds och hans folks sida. Och vi kommer att komma tillbaka till det. Men låt oss kanske först röja undan en fråga som brukar dyka upp när man läser den här texten. Är det verkligen okej att ljuga för att uppnå ett gott syfte? För det är det hon gör. Hon ljuger och säger när vakterna kommer så säger hon att de kom hit men nu har de gått. Fast i själva verket så hade hon gömt dem på taket. Är det så att ändamålet helgar medlen så att man kan göra någonting fel som strider mot Guds lag för att uppnå ett gott syfte? Abraham ljög, David ljög och Rahab ljög. När de för vakterna sa att spejarna redan hade lämnat huset. Men att säga att lugn är okej för att det tjänar ett gott syfte. Det kallas för konsekvensetik eller situationsetik. Men lugn är aldrig okej. Det är aldrig okej att ljuga. Aldrig. Gud förbjuder oss att ljuga. Bibeln berömmer inte Rahab eller Abraham för att de ljög. Bibeln berömmer Rahab för att hon gömde spejarna. Gud använde Rahab för sitt syfte och kanske räddas de på grund av hennes fel. Men Gud kan ju också använda våra misslyckanden i sin gudomliga försyn. Det försvarar inte synd. Det säger inte att det är okej. Gud förlät Rahab. Kanske för att hon inte visste bättre. Och nu står hon inför spejarna. Och på taket så säger hon till dem. Jag vet att Herren har gett er detta land och att en skräck för er har fallit över oss. Ja, att alla landets invånare bävar för er. Vi har hört hur Herren lät vattnet i Röda havet torka ut framför er. När ni drog ut ur Egypten och vad ni gjorde med Sichon och Og, amorenas båda kungar på andra sidan Jordan. Hur ni gav dem till spillo. När vi hörde detta blev våra hjärtan förskräckta och nu har ingen mod att stå emot er. Ty Herren er Gud är Gud uppe i himlen och nere på jorden. Lova mig därför med ed vid Herren att eftersom jag har visat barmhärtighet mot er skall också ni visa barmhärtighet mot min fars hus. Ge mig ett säkert tecken på det och låt min far och min mor, mina bröder och mina systrar leva liksom alla som tillhör dem och rädda oss från döden. Hon har hittills trott på Kanans gudar och nu använder hon förbundets gud, Herren, hans namn, Herren eller på hebreiska Jahve, och säger inte att han bara är en gud bland andra gudar, utan Gud uppe i himlen och nere på jorden. Hon bekänner att det var han som räddade Israel ut ur Egypten och från amorenas kungar. Hon bekänner sig att han också är en nådig gud, en gud som skyddar dem som håller sig till honom. Hon vet en hel del eftersom Jahve var det namn som Gud uppenbarade sig för Moses med. Hon tror att han är en Gud som räddar, som frälsar. En annan kananeisk kvinna uttrycker 1400 år senare inför Jesus en lika enveten tro som håller fast vid Guds godhet trots att man inte har någonting att visa upp inför Gud mer än ett fläckat förflutet. Jesus hade sagt, vad då, till den här kananeiska kvinnan? Han hade sagt: jag är endast sänd till de förlorade fåren av Israels hus. Men hon kom och föll ner för honom och sa: Herre, hjälp mig. Han svarade: det är inte rätt att ta brödet från barnen och kasta det åt hundarna. Hon sa: jo Herre, hundarna äter smulorna som faller från deras herrars bord. Då svarade Jesus henne: kvinna, din tro är stor. Det ska bli som du vill. Båda dessa kananeiska kvinnors tro är stor. Någonting som Jesus inte sa om någon i Israel, utan bara den kananeiska kvinnan och den romerska officeraren. Att ha en stor tro på den nådige guden, det betyder att klamra sig fast vid hans nåd, hans kärlek, trots allt som pekar emot. Låt oss på samma sätt hålla fast vid Guds nåd och kärlek mitt i all vår svaghet. Texten visar att Rahab visste mer om Gud än att han bara var en Gud. Han är Herren, han är Jahve, honom som benådar. Männen sa till henne: med vårt eget liv svarar vi för ert, bara ni inte förråder vårt ärende. När Herren ger oss landet ska vi visa nåd och trofasthet mot dig. Då släppte hon ner dem genom fönstret med ett rep. Hennes hus var en del av stadsmuren, så att hon bodde i själva muren. Det var alltså inte bara en intellektuell tro, utan en levande tro. En levande tro visar sig genom att den tar sig uttryck i handling. Den tro som hon ägde i hjärtat fick utlopp i vad hon säger och vad hon gör. Aposteln Jakob, han ger oss Rahab som ett exempel på hur en levande tro ser ut, när han skriver: men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? Blev inte vår fader Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bär fram sin son Isak på altaret? Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar och att det var genom gärningar som tron blev fullbordad. Så uppfyller skriften som säger: Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet, och han kallades Guds vän. Ni ser alltså att en människa erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. blev inte sjökan Rahab på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och förde ut dem en annan väg, liksom en kropp, liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Jakob 2, vers 20-26. Jakob säger inte att man blir frälst genom gärningar. Han säger att den tro som inte har gärningar med sig är död. Abraham visade att hans tro var levande när han gjorde det som var helt obegripligt. Att han tog med sig sin son för att offra honom. Och Rahabs handlingar, de är också mänskligt sett omöjliga att förstå. Att lämna sitt eget folk och sitt eget land och kasta sig, alltså tillsammans med sin familj, i famnen på ett annat folk och en gud. Och deras gud. Med risk för sitt eget liv. Vilken tro. Gud tar också sig an dig och mig. Och lovar att frälsa oss. När vi litar på hans nåd och kärlek. Att Gud är kärleksfullt sinnad mot oss. Genom att offra sin son för oss. Också denna tanke avbildas i berättelsen om Rahab. Efter dagens text fortsätter Josua genom att berätta om att spejarna ger Rahab ett rött snöre som hon skulle hänga utanför sitt fönster som ett tecken, så att när Israels soldater gick in i staden så skulle de benåda Rahab, hennes föräldrar, hennes syskonbarn, när de såg det röda snöret. Då skulle de gå förbi det huset. Det röda snöret. Och när vi läser om det röda snöret som sparar ifrån död och förintelse, ja, då kanske vi kommer att tänka på påskalammets blod som skulle strykas på dörrposterna i israeliternas hem. När Guds dom föll över Egypten så att Guds folk skulle sparas. Tro inte att tro, det är bara att tro att det finns en Gud. Tro, det är att lita på Guds nåd och barmhärtighet för Kristi skull. Tro, det är att knyta det röda snöret vid vårt hjärtas fönster. Det är att tro att Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Det är att tro att han älskar oss och har friköpt oss ifrån våra synder med sitt blod. Den tron förenar oss med Gud och hans folk. Den tron gör att vi har evigt liv och kommer inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Hebreerbrevets författare, han skriver i det 11:e kapitlet och den 31:a versen: genom tron undgick sjökan Rahab att gå under tillsammans med de som inte trodde, eftersom man hade tagit emot spejarna som vänner. Och hur det gick för sjökan Rahab berättar Josua om i det 6:e kapitlet och från den 25:e versen. Sjökan Rahab och hennes fars hus och alla som tillhörde henne lät Josua leva. Hon bor bland israeliterna än idag, därför att hon gömde spejarna som Josua hade sänt för att bespeja Jeriko. Och det här tycker jag är nästan mest fantastiskt av allt. Matteus berättar i det 1:a kapitlet och den 5:e versen om att Rahab gifte sig med Salmon, som var Judas stamledare. Och ur deras äktenskap kom Boas, som var en gudfruktig gudsmänniska. Och det var Boas som gifte sig med Rut. Och deras son Obed, han blev far till Isai, som är kung Davids pappa. Och enligt de judiska, och vad är det konsekvensen av det? Jo, det är att vår frälsare Jesus Kristus är släkt med Rahab. Och enligt de judiska bibelkommentarerna, midrasherna, så är också profeten Jeremia härstammande ifrån Rahab. Så förunderlig är Guds försyn. Dagens text lär oss att vi inte ska låta vårt förflutna, våra misslyckanden, få bestämma vilka vi är inför Gud. Du är en sköka, du är en kanané. Nej. Jag är ett Guds barn. Och jag tillhör Guds folk. Vi ska inte låta våra misslyckanden få bestämma vilka vi är inför Gud. Håll fast vid en bild av Gud som han har uppenbart i historien. En Gud som både bestraffar och benådar. Men vi ska tro att han benådar oss. Vi ska lita på hans nåd. Och då låter vi det röda snöret hänga vid vårt hjärtas fönster. Och våra hjärtan är bestrukna med Jesu Kristi blod. När vi tror att Gud är oss nådig för att hans son offrat sig på korset i vårt ställe. Då vet vi att vi får lämna denna dömda värld som kommer att förgöras. Liksom Jerikos murar ännu ligger i ruiner. Vi får lämna denna värld och förenas med Guds utvalda folk. Amen.